lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Som du tänker på allra mest, det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner
lyssna på Radio Sigtuna 88,2 och din lokal radio finns där du är och vi sänder på 82,2. Ja, idag är 10 september och ansvarig för detta sändningen är Föreningen Musik för alla. Och som vanligt, vi är tacksamma för vi har vår sponsor som är Betongfabriken K-Kontor i Vängar, Sigtuna. Och vi har en speciell gäst idag också som varje torsdag som vi försöker ta hit olika intressanta gäster som kan medverka i våra program. Och vi kommer att prata om tankar och hur vi kan använda våra minne och hur vi kan koppla av när vi har så många tankar och hur många tankar kan vi ha under en dag och sådana saker. Så vi kommer att bli intressant samtal med Gabriella Weilit som är våra gäster i det programmet. Men hon är på väg till studion. Hon kommer från långt bort från Stockholm. Men så småningom hon kommer dyka upp i studion. Så innan dess, vi börjar lite med musik för att känna oss varma i kläderna. Varsågod med det här vacker låt som vi kommer att lyssna nu. Varsågod.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
Ja, det där var låten How Deep Is Your Love. Och vi vet att hur deep är er love för när ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2. Ja, som vi nämnde i vårt program, att vi har en spännande gäst idag i programmet som så småningom kommer att ta plats här i studion. Gabriela Bejlit. Vi kommer att prata gärna våra tankar, våra minne. Såna intressant, väldigt passionerade ämne. Och vi hoppas att ni kommer att rikas med det här samtalet som vi kommer att ha med henne. Så småningom hon kommer att ta plats. Så att vi under tiden vi kommer att lyssna lite mer musik innan vi ger möjligheten att hon tar plats här på vår studio. Balsta Simon. Balsta Konsthall heter nu då, numera. Där finns vi. Varsågod med nästa låt. Miss Li. Varsågod.
Lev nu, dö sen. Tänk inte mer på morgondagen. Även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dyka. Se mig glida runt, rakt igenom, upp och ner. Genom tid och rum har jag blivit dum. Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu. Jag har inte någon tid för sånt. Måste flytta härifrån innan det blir för trångt. Jag säger som en bädda får man lycka. Och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet. Sen. Även om det är fattigt just nu, jag lovar du blir rik sen. Och jag snackar inte materiella saker. Det är sånt som stressar dig, håller dig vaken. Gör det som du gör bäst. Forma ditt öde, rid aldrig på någon hög häst. Se mig skratta, se mig gråta, se mig frälsa dem. Om inte det så har du aldrig riktigt älskat någon. Och jag har aldrig någon beef med folk. Mamma sa alltid till mig, Linda skit i sånt. Jag säger som en bädda får man ligga. Och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet.
Ja, det där var Miss Li med den här låten Lev nu, dö sen. Ja, just det. Och det kommer alla dö någon dag, men inte nu. Så vi hoppas att ni lever nu till livet och lyssnar på Radio Sigtuna. Alla olika program som vi har. Sponsorer på detta program är Betongfabriken K-Kontor i Vängar Sigtuna. Ja, och det är dags tycker vi kanske. Ja, hon närmar sig till studion nu. Det är dags för att släppa våra gäster som vi har i programmet, och vi kommer att prata med Gabriella. Och vi får nu lyssna på Gabriella. Vad har Gabriella att säga? Och tankar och minne och alla detta intressanta.
Ja, ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2, programmet Egen Kraft som sänds varje torsdag mellan 9.30 och 11.30. Och varje torsdag vi har som mål att bjuda in olika gäster som kan berika oss med deras kunskap, med det som de brinner för. Och vi glädjer oss att idag har en så spännande gäst som är Gabriella Weilit. Är det så?
Ja, Gabriella Weilit.
Gabriella Weilit, ja. Och hon har 10 års utbilda företag, kommuner, organisationer. Hur man tänker, nya tankar, hitta möjligheter och träna upp de funktioner i hjärna som man vill träna upp. Gabriella har även skrivit flera böcker om hur hjärna fungerar, bland annat hjärna och mycket hjärna. Hur vi lever som människor har förändrats radikalt under bara några hundra år och hjärnan har kort sagt inte riktigt hängt med. Är det så?
Ja, det kan man säga. Eller man kan säga, jag brukar säga att hjärnan är ju väldigt mycket ett påbyggnadsprojekt som började när vi, långt innan vi blev människor, när vi var de första varelserna, så började ju den här enkla formen av hjärnan. Och man pratar ju lite förenklat om reptilhjärnan och däggdjurshjärnan och så. Som är väldigt, väldigt kraftfulla system som fortfarande är kvar och fungerar likadant och styr oss jättemycket. Trots att vi inte alltid vill låtsas om det. För att vi tycker att vi är människor nu. Vi har inte en massa drifter och styrs av känslor och snabba felaktiga beslut. Utan vi är rationella, logiska varelser som kan tänka väldigt smart. Men den delen av hjärnan, den här nyaste mänskliga delen av hjärnan, den är ganska långsam och ganska energikrävande. Så att den tar ganska få av våra faktiska beslut. De flesta av våra beslut tas av de här äldre systemen som inte alls är anpassade till att ens vara människa. Och till och med den här nyaste delen av hjärnan, den har inte heller hänt så himla mycket med de senaste 30-40 tusen åren. Så det samhälle vi lever i nu och den livsstil vi har, där får vi ta en hel del omvägar för att få hjärnan att fungera i de sammanhangen. För det, och det blir lite konstigt ibland.
Ja. Så var tidigare, men inte...
Ja, vilken intressant introduktion med Gabriella Weilitz. Vi kommer att fortsätta lite med musik innan vi försöker ta in den intryck med det här reptilhjärnan och allt detta som verkar så inspirerande och väldigt intressant. Vi går lite med det här låten nu. Varsågod.
Visa dem hur stark du är. Låt dem aldrig se dig fälla tårar. Det är så jag växte upp. Var bara en man och tar i. Allting är okej om någon frågar. Det är så det är värt för mig. Och jag kan lyfta flera tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Våga släppa taget nu. Sluta vara rädd för att bli sårad. Det är så det måste vara. Är vi bara så det, kan ändå inte fatta det. För jag kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Aldrig vågar visa mig svag. Men med det blir det en annan sak. Med dig finns inget annat kvar. Med dig så vill jag vara svag. Var i samma rum som dig och jag vågar tappa andan. Och varje gång du ser på mig vill jag bara tiden stanna. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig
försöker spela svår och stå emot. Men nu är det mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag.
Ja, det var den låten Svag med Victor Leksell, som har varit 30 veckor på topplista i radio. På alla radiostationer i Sverige, som också har varit väldigt populärt i Norge. Och vi finns, Radio Sigtuna finns på våra nya lokaler på Konstbalsta Simhall, en del av Sigtuna museet. Och vi hade våra gäst i programmet, som är Gabriella Bejlit, och vi pratar om tankar, minne och arbetsminne och allt detta, så verkar så intressant ämne. Och ja, vi säger att idag är den 10 september och vi kommer att fortsätta med samtalet med Gabriella. Varsågod.
Ja, Gabriella, våra hjärnorna förstår hur hjärnan fungerar. Kan vi bli bättre på att hitta motivation och hålla fokus?
Ja, absolut. När vi förstår hur hjärnorna fungerar så har vi ju en helt annan möjlighet att hitta lösningar och hitta sätt när våra hjärnor fungerar bättre utifrån det som vi vill av dem i den situationen. Så när vi inser till exempel hur begränsat vårt fokus är och vårt arbetsminne, som har ett väldigt begränsat antal platser, man brukar säga mellan 4 och 7 saker ungefär kan vårt arbetsminne hantera. Och det innebär ju inte att vi kan flytta vårt fokus och multitaska och göra upp till 7 helt olika saker samtidigt. Men hjärnan kan hålla ungefär 7 informationsenheter i arbetsminnet. Till exempel ett telefonnummer. Och när vi inser hur att det är den här platsen som vi har att jobba med, när vi ska planera någonting, när vi ska fokusera, när vi ska jobba väldigt koncentrationskrävande, så inser vi också att vi behöver rensa bort allt onödigt. Allting som tar plats i arbetsminnet. Störningar utifrån, onödiga tankar, allting sånt som att vi tänker på vad vi till exempel ska göra sen, efteråt. Eller att vi avbryter vårt arbete för att kolla mejlen eller kolla mobilen eller så. Allt det här tar viktigt arbetsminne och gör att vi får ännu mindre plats i det här. Den här som är väldigt mycket hjärnans flaskhals, vårt arbetsminne. Det är den som begränsar oss väldigt mycket. Och när vi sorterar bort allt onödigt och bara använder arbetsminnet till det som är viktigt, så får vi en helt annan möjlighet att fokusera på det som vi vill fokusera på.
Det som du beskriver, Gabriella, kan vi jämföra att vi har en dator som är väldigt värdefullt. Vi har kanske våra redskap som vi använder dagligen. Och vad gör vi då? Vi har olika program i den. Då och då måste vi rensa för att kanske det går lite sakta. Det jobbar inte som vi förväntar oss. Vi måste vara alerta, det kommer ingen virus, det kommer inte någon program som vill komma och förstöra. Och det kan vi också jämföra med våra hjärna också, att vi måste, kanske vi tänker inte på samma sätt, att vi ger oss tid att, haha, det här behöver ju inte, boom, ta bort det.
Ja, absolut. Och arbetsminnet kan man ju jämföra med det som, om man jämför med en dator, det som datorn just nu håller på med. Det som laddas upp, laddas ner, sparas, processas på något sätt. Och vi vet ju på en dator, om vi skulle bara öppna alla program samtidigt upp på skärmen, så det går ju inget bra i de flesta fall. Om man inte har en extremt bra dator. Mm. Och det är ju så med datorerna idag, så blir ju både minnet, jag brukar jämföra med långtidsminnet, det är ungefär som hårddisken på en dator. Och arbetsminnet är datorns arbetsminne, det som datorn just nu gör. Och på en dator, när vi köper en ny dator, en bättre dator, så blir ju arbetsminnet bättre och bättre och tekniken går framåt hela tiden. Men tyvärr är det ju inte så med våra hjärnor. Utan vi dras med samma arbetsminne som vi har haft sen vi gick på savannen på stenåldern och träffade kanske 150 människor under en livstid. Så Det är klart att det hade gjort väldigt praktiskt om vi kunde uppdatera arbetsminnet på samma sätt som på en dator.
Det som du beskriver, det har du levt själv. Oavsett om du har en dator som kan kosta väldigt mycket pengar, har du öppnat så många program och har du, då får du inte tillbaka den bra egenskaper av själva data som kan ge dig på grund av att du har överlastat. Du har överlastat med flera och ibland till och med du kan fastna på data och det går inte framåt på någon program och det som att det låser sig. Och det kan hända också med om vi inte är noggrann med våra hjärna att mata så mycket med kanske onödiga saker som vi gör många gånger.
Verkligen. Och precis den känslan tror jag alla har känt igen. Att man känner sig som en överbelastad dator ibland. Att man öppnar för många program samtidigt i hjärnan. Man håller på och jobbar med någonting. Sen så blir man avbruten och ska läsa ett mejl. Och sen kommer en kollega och frågar någonting. Och så börjar man öppna massa program. Och till slut så vet man inte vad man håller på med överhuvudtaget. Och man tappar fokus, man tappar energi. Man blir förvirrad, man glömmer saker man är på väg att göra. Och hjärnan är ju så lätt distraherad. Särskilt arbetsminnet. Jag brukar säga att det som vi har i arbetsminnet, det är inte nersparat på hårddisken. Det är ingen lagringsplats. Så när det dyker upp en tanke i arbetsminnet att jag måste ringa den personen eller jag ska gå och hämta den här saken, så har vi inte det nersparat någonstans. Och minsta lilla distraktion, så ramlar det som vi hade i arbetsminnet, ramlar ut igen. När någonting nytt, eftersom platsen är så begränsad, alltså så fort det kommer in någonting nytt i arbetsminnet, så ramlar någonting annat ut. Så bara man är på väg till förrådet och ska hämta någonting, det tar 2 minuter att gå dit. På vägen dit, efter 1 minut ungefär, så blir man distraherad av minsta lilla sak. Någon sa någonting, jag tänkte någonting, jag såg någonting, vad det nu må vara. Och plötsligt när man kommer fram så har man ingen aning om vad man gör där. Och man står och undrar, varför står jag i förrådet? Vad gör jag här? Och så måste man börja gå tillbaka i sina egna fotspår för att återuppliva det här minnet av vad det var man skulle gå in och hämta. Så arbetsminnet är väldigt, väldigt lätt distraherat. Och ofta när vi tycker att vi är glömska, förvirrade, så är det att arbetsminnet är överbelastat. Vi försöker köra för många program samtidigt helt enkelt. Och vi har inte den kapaciteten.
Det är inte så att jag har dålig minne. För vi brukar säga att jag har jättedålig minne så jag har glömt någonting. Utan kanske det är inte det, utan att vi har överlastat oss med information.
Och ofta är det just arbetsminnet
precis.
Och det är ju det som vi just nu fokuserar på som vi har i arbetsminnet. Sen har vi hela långtidsminnet med allt det där som vi kommer ihåg och allt vi kan. Alla våra kunskaper, minnen, förmågor, tankar. Och när vi börjar tänka på allt som finns i vårt långtidsminne. Alla kunskaper, alla händelser, alla personer vi minns, alla ord, kanske på flera olika språk. Så får man erkänna att vårt minne är ändå väldigt fantastiskt. Det är väldigt mycket. Och långtidsminnet blir aldrig fullt. Så det är bra med sig.
Hur många gigabyte finns det?
Långtidsminnet är helt obegränsat.
Otroligt.
Det består av kopplingar som hela tiden förnyar sig. Det kan utvecklas och växa exakt hur mycket som helst. Det blir aldrig fullt även om det känns så ibland. Det är arbetsminnet som kan bli överbelastat.
När den information som vi har går över till den andra, när till exempel vi har en tanke och så där, som du sa, vi kan glömma om vi är distraherade. Men när detta går till den andra stadiet, att den blir lagrat, det kommer inte att vi glömma. När det går till den nästa stadiet, till
när du sparar ner i långtidsminnet. Det är ju väldigt olika. Vissa saker vet vi ju, det kan vara en händelse, någonting någon säger. Minsta lilla sak som fastnar direkt för resten av livet.
Precis.
ofta saker som är kopplade till starka känslor på något sätt, eller som är väldigt överraskande eller oväntade, eller saker vi är intresserade av, är saker som fastnar väldigt lätt. Annars är det ju, minnen är ju kopplingar och tankebanor som skapas i hjärnan, och där har ju betydelse hur mycket vi repeterar det till exempel. Hur bra sammanhang vi får i hjärnan. Om det kan kopplas på ett bra sätt i hjärnan. Att det finns mycket saker att associera till.
Och vem är den som avgör att den måste lagas? Den måste jag spara. Är det vi eller själva? Gärna säger, nej, det här är viktigt för Louise. Boom, det här är jag ska spara. Så att den Louise kommer att behöva någon gång.
Ja.
Jag har funderat hela tiden på det.
Jättebra fråga. Ja.
För att vissa gånger... Plötsligt jag kommer fram med vissa saker som, wow, det inte ens jag visste att jag kunde ta fram för att information, någon kunskap som jag behöver då.
Precis, jättebra fråga. För det finns ju ett automatiskt filter på något sätt som väljer vad som ska lagras och vad som inte ska göra det. Och det här är ju väldigt grundfiltret, det automatiska är ju väldigt instinktivt. Och det lagrar saker som hjärnan på något sätt tror att vi kommer att använda för vår överlevnad. Så hjärnan är ju intresserad av mycket saker. Vad leder till belöning och vad leder till straff? Vart hittar vi bra mat och vad leder till obehag? Sociala händelser, relationer, allting sånt. Och saker som kanske har skrämt oss eller påverkat oss. Det tycker hjärnan att men det här är ju viktig information att lägga på minnet. Eller det är en instinktiv process som vi har utvecklats för att spara den typen av saker som borde vara viktiga för vår överlevnad och för vår relation med gruppen vi lever i. Vilket i sin tur är viktigt för vår överlevnad. Så när hjärnan ser till exempel ett lösenord på 10 blandade siffror och bokstäver utan något som helst sammanhang, så reagerar de flesta hjärnor direkt med att tycka att det där är inte viktig information. Det där behöver jag inte för min överlevnad. Jag kan inte se något sammanhang eller något värde med den där informationen. Så det lägger vi inte automatiskt på minnet. Så att vill vi bli bättre på att minnas, så handlar det väldigt mycket om att lära sig att styra, precis som du säger, så att det är jag som väljer vad hjärnan ska lägga på minnet och inte. Och det kan vi bland annat göra genom att skapa mening i information som inte har mening. Till exempel genom att skapa associationer eller någonting sånt. Som gör att en kod eller ett lösenord, man skapar en mening av det eller någonting sånt där. Tar första bokstaven och hittar på en mening. Så blir det plötsligt mer levande för hjärnan och därmed lättare att komma ihåg.
Det är väldigt intressant det som du går in för, att när vi jobbar med våra datorer och sådär, då vi sparar som eller vi sparar om i olika dokument och allt. Och sen att vi har någon filter som hjälper oss utan att omedvetet till exempel, som säger intuition, titta, det här kommer att bli viktigt för dig. Jag kanske i min omedvetet, jag är inte medveten om detta, det här information min omedvetet säger, det här kommer att behövas lite längre fram, sparas. Mm. Det är otroligt, det är fascinerande hur vi är som människa faktiskt, vilken kapacitet har vi faktiskt.
Ja, verkligen.
Och jag i min egen upplevelse, ibland jag har det kommer fram till mig olika händelser eller saker som jag tycker för att det är värdefullt för mig och viktigt. Som jag har levt igen. Så att hela händelseförlopp är, trots att det kanske det hände för 15 år sedan. Jag ser samma person, jag lever den moment igen.
Ja.
Det är otroligt att våra hjärnor kan göra det.
Ja, verkligen. Och det kan ju behöva så lite, eftersom minnet bygger väldigt mycket på associationer och ett nät av kopplingar. Så det kan ju räcka med att man känner en doft från syrener eller solkräm. Och plötsligt så dyker hela minnet upp av mormors syrenberså där man satt när man var 5 år. Eller sommaren i Medelhavet för 3 år sedan, där man hade just den här solkrämen på sig, och alla minnen som hör ihop med det dyker upp.
Ja, jag tror det, precis. Och den information kommer fram direkt.
Mm.
Ja, vi sitter här med våra gäster idag i programmet, som är Gabriela Weilitz, som är en som är väldigt intresserad och expert och med hjärnor. Ja, vi pratar, vår beteende och våra perceptioner har allt att göra med hur neuroner i hjärnan fungerar och integrerar med sina kompanjoner. Dessa små nervceller och gör den biologiska delen av vår psykologi. Det är grunden till alla våra känslor och tankar.
Mm.
Så att det händer väldigt mycket där. Med synopsis med den kommunikation som finns där.
Precis.
Ja.
Att allting är kommunikation mellan de här.
Ja. Och det är energi. Det är en energi som,
ja,
som är den här kopplingen.
Ja. Olika signalsubstanser, ja, och sådär som skickas mellan, och det skapas olika mönster i hjärnan. Och det här är ju otroligt fascinerande, tycker jag, och förstår de här mönstren, hur mycket av våra tankar och hur mycket av det vi gör till vardags som är intränade mönster i hjärnan. Och hur det vi brukar tänka, det vi brukar göra, är så mycket lättare för hjärnan att göra igen. De tankar vi brukar tänka i en situation, det har blivit mönster i hjärnan. Så att de tankarna är så mycket lättare och tar så mycket mindre energi för hjärnan att bara följa de här redan invanda mönstren, än att börja tänka helt nya saker. Och det här är ju jättebra när vi lär oss saker. Det sparar enormt mycket tid och energi, att det vi har gjort många gånger, det finns färdiga mönster för det. Så vi behöver bara följa de mönstren, och hjärnan behöver inte lägga lika mycket energi som när vi gjorde det första gången. Men nackdelen är ju om man kanske vill ändra det här på något sätt. Många som har försökt ändra en vana och upptäckt att det var inte alls så lätt som man tycker kanske att det borde vara. Eller om man försöker ändra ett mönster, eller man kanske upptäcker att de här invanda tankemönstren man har, de kanske faktiskt inte är så bra för en. Man kanske har väldigt mycket negativa tankar om sig själv till exempel. Och att inse att det här är intränade mönster som kanske inte ens är sanna överhuvudtaget. Och ytterligare en nackdel med det här, det är ju när man vill tänka nya tankar. När man vill vara kreativ. När man vill hitta lösningar. Hitta vägar runt hinder. Vill göra på ett nytt sätt. Och det tar mycket mer energi från hjärnan. Hjärnan älskar att vara kreativ. Det är roligt. När vi tänker en helt ny tanke, så det är ofta vi börjar skratta och har jättekul när vi är kreativa. Men det finns också ett motstånd mot det. För att det är så mycket lättare att bara följa de invanda mönstren än att behöva skapa helt nya kopplingar.
Och när du säger så här att vi vill ha nya tankar, vi vill vara innovativ, vi vill vara kreativ och sådär. Då betyder också vi att vi utmanar våra hjärna att gå till en fält som är lite okänt. Hjärna har ingen kontroll över och har ingen info om detta. För info här från olika situationer som har hänt. Wow, men så det är därför kanske hjärna bronsar oss lite. Nej, jag vill inte gå dit, eller jag ska inte, eller jag känner mig blyg, eller jag vet inte hur det ska gå. Och sådana saker.
Ja.
Så.
Det är alltid lättare och tryggare att göra det som man gjort förut. För det vet man ju att man har överlevt.
Precis. Det kommer inte dö.
Nej. Så där kommer ju också in, förutom att det tar lite mer energi från hjärnan, så finns det ju också rädslor och motstånd mot att tänka nya tankar. Och våran inre kritiker. Och det kan ju vara så enkelt som att vi vill inte slänga ur oss en halvfärdig idé på ett möte på jobbet till exempel. Och så visar det sig att den här idén är jättekorkad, eller den kommer inte att fungera, eller det blir alldeles för dyrt, eller någon har redan provat den. Och det här gör också att vi tränar in väldigt ofta vanan i hjärnan att så fort vi är på väg att tänka en ny tanke, på väg att få en idé, så stoppar vi idén för att men det kommer kanske inte fungera, det finns de här nackdelarna, någon kan invända det här och så vidare. Och är det så att man aldrig tycker att man får några idéer, så har man ofta den vanan att man stoppar tankarna innan man ens har tänkt dem färdigt. För det kan ju vara så att den här halvfärdiga, det kanske är en jättedålig idé. Det kanske verkligen är folk som har provat den förut, den kanske inte går, den kanske är jättedyr. Men om vi hade tillåtit den, om vi hade tänkt färdigt den, om vi hade delat den med våra kollegor, så skulle den kunna utvecklas, vi skulle kunna associera vidare, vi skulle kunna öppna upp flera tankespår utifrån det tankespåret. Och därmed hitta en fantastisk idé, när vi har jobbat med den. För de första idéerna vi får, det är ofta embryon till idéer. Det är inga färdiga idéer som kommer. Det är väldigt sällan som det kommer den här geniala, helt färdiga, oklanderliga idén från tomma intet. Utan ofta är idéer någonting vi måste jobba fram i flera steg. Kanske både själva och tillsammans med andra. Och ofta missar vi det för att vi stoppar idéerna för tidigt.
Så att det viktiga du påpekade också att när en idé föds, det är som en embryon och den behövs, det utvecklas hela tiden för att det måste samskapa med andra idéer för att det är inte rättfärdigt, utan men det är där börjar resan. Wow, jag har den idé, men hur kommer det att bli? Oh, jag behöver det, jag behöver pengar, jag behöver lokaler, jag behöver det och den andra. Så att, men det där är början till någon som kan man skapa som kan bli fantastisk.
Ja, verkligen. Och att bara träna sig att säga ja till sina idéer. Att inte börja för snabbt som tänker, om det där var roligt, men då behöver jag det och det och det och det blir dyrt och krångligt och allting sånt. Utan att börja med att säga ja till idén, att skriva ner den. Att säga hjärnan älskar belöning. Att bara, ah, bra hjärnan, vilken rolig idé. Och skriva ner den. Sen kan man kanske börja fundera, man kan tillåta sig att spåna vidare på den, utveckla den, experimentera med tankebanor i många olika riktningar. Sen när man har varit i den, verkligen tillåtit den kreativa energin en stund. Då kan man gå vidare och se, ja, men vad skulle jag behöva? Är det någonting jag kan genomföra nu? Eller ska jag kanske vänta? Och det kan mycket väl hända att man antingen inte genomför idén, åtminstone inte just nu. Utan man kanske plockar upp den om ett år eller två. Eller att den här idén kanske bara var trampsten till en annan idé. Eller det kanske bara var en rolig underhållning för hjärnan en stund. Men när vi skriver ner våra idéer, när vi direkt säger ja till dem, så dels har vi dem kvar om det blir så att vi om ett år plötsligt kommer på en annan idé som gör att den här idén blir möjlig. Och dels så uppmuntrar vi och belönar hjärnan för att komma med idéer. Och då får vi ofta många, många fler.
Jag har senaste tiden lärt mig också att skriva mina idéer. Ibland jag vaknar på morgonen och kanske jag tror att omedvetet under sömnen och allt, då hjärnan har jobbat och så där. Plötsligt vaknar jag min idé. Jag skriver med en lapp. Så kanske det kan verka lite idiotiskt ibland. Men jag tänkte, om jag vaknar med din tanke, bara, det måste vara en syfte med det. Så jag skriver. Så kanske jag pratar med någon och sen så ser man sambandet med det som man, eller kanske man säger någonting som, och den andra personen, det där är precis. Åh, wow, vet du vad, vi kunde göra det och det. Jag tror att det är det som många kanske inte är medvetna om hur vi kan skapa väldigt mer av det som vi tror.
Ja, ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2 idag 10 september. Som namnsdag har vi idag torr och torrfri och turid. Och vädret idag, Ja, kommer det bli runt 8-16 grader, trots att det nu är 10 september. Ja, ansvarig för detta sändningen är Föreningen Musik för alla. Och våra sponsor i detta program är Betonfabriken K-Vård Kontor i Vängar, Sigtuna. Vi går till en låt under tiden och sen vi kommer strax tillbaka med Gabriela Veilit. Vi går med den här låten nu.
Tiden står still i min tidsmaskin. Jag tog bort din bild från min mobil. Låtsas längta länge nu. Vi tar en sista och stänger. Säger ingenting till slut. Vem fan är du? En miljonär som inte cashat ut. Tusen tårar, allt vi ångrar, allt vi lovar. Passa dig för vem du sårar. Passa dig, akta dig. Våra sommar, tusen tårar, allt vi ångrar, allt vi lovar. Passa dig för vem du sårar. Akta dig för allt du sa.
Ja, det där var Miriam Bryant med det här Passa dig. Och det passar dig nu att fortsätta lyssna på Gabriela Veilit som vi pratar med. Så intressant ämne som detta som vi pratar just nu om hjärna, våra tankar och våra arbetsminne och allt så detta. Så vi fortsätter med gäster i programmet. Varsågod. Mm.
Apropå våra tankar och så där, som du, hur många tankar kan vi tänka under dagen? Jag tror 60 000 tror jag. Jag vet inte vilka exakt siffrorna. Hur många kan det vara?
Ja, någonting sånt. Det finns lite olika siffror. Och det är såklart väldigt svårt och vad, hur definierar man en tanke och
just
så vidare.
Det, så att, men det är otroligt hur många vi kan ha. Och de säger att man upprepar nästan varje dag vissa av dem.
Att de flesta är samma som samma. Igår. Ja, precis. Absolut. Och det är ju så, för det är ju de lätta tankarna. Och jag tror att de flesta känner igen när man vaknar på morgonen att det brukar gå till ungefär på samma sätt när man går och sätter på sig kaffe och man stänger dörren och man låser den automatiskt och så vidare. Att det är mycket vanor som man upprepar från det att man vaknar på morgonen.
Mm. Du säger också i någon intervju du sa också att om vi vill veta till nya mönster och nya vanor och sådär. Måste för att detta ska bli stark i våra hjärnor och allt. Måste man upprepa ett antal gånger för att det blir en ny bana i vår sätt, i mig så att säga.
Mm.
Jag tror att jag läste någonstans att man måste 7 veckor ungefär upprepa eller läsa så att man blir, jag vet inte om det kan stämma, kan det variera också från person och jag vet inte exakt om det stämmer. Ja. Om det, var
det finns ju några sådär siffror som florerar att det ska vara 21 dagar
just det, och just det,
skapa en ny vana. Och
just
sådär.
Det, precis.
Och det är ju inte, de här siffrorna har kommit till på inte jätteseriösa forskningsstudier alla gånger. Och det är självklart som du säger, det är väldigt individuellt och beror på vilken vana det är.
Precis.
Men att upprepa en vana många gånger är ju en av vägarna till. Om jag vill byta en vana i en situation så behöver jag helt enkelt göra den så mycket så att det är det som är den starka inövade tankebanan.
Precis.
Att mönstren byggs om i hjärnan så att det är det här nya mönstret som blir det lättaste för hjärnan att genomföra. Sen är det ju många andra faktorer som spelar roll. Väldigt ofta när vi vill förändra en vana så är det ju tyvärr så att den gamla vanan som vi vill förändra är någonting väldigt bekvämt. Kanske någonting väldigt lätt. Någonting som ger en snabb belöning. Kan ju vara så att vi vill ändra vanan att istället för att sätta oss i soffan framför tvn på kvällarna så vill jag gå ut och motionera, gå ut och ta en springtur. Att sätta sig framför tvn, lätt, bekvämt, ger snabb belöning för hjärnan. Att gå ut och springa, lite mer motstånd, jag måste plocka fram kläder, jag måste byta om, det är lite jobbigare. Hjärnan tycker att det här är fullständigt vansinne, man har en inövad vana som fungerar alldeles utmärkt, har fungerat jättebra i alla år. Och så ska man ändra den till någonting som slösar mer energi och är jobbigare, omständigare. Det verkar ju fullständigt idiotiskt. Så att där måste vi också titta på belöningssystemet och se vad får jag för belöning av den gamla vanan. Varför vill hjärnan så gärna fortsätta med det här? Och se, vi kanske till och med måste ändra miljön på något sätt så att det blir mycket svårare att sätta sig framför tvn. I värsta fall får man gå upp och gömma fjärrkontrollen på vinden eller någonting. Och göra det lättare med den nya vanan. Att man verkligen rullar ut röda mattan för den nya vanan så att den blir lätt för hjärnan. Till exempel att man har lagt fram springkläderna i hallen så att de ligger där på golvet. Så när man kommer in genom dörren så ser man dem. Man har bestämt, och väldigt, ska man ändra vanor ska man också göra det väldigt exakt. Så man har bestämt att när jag kommer in genom dörren ska jag direkt inte göra någonting annat. Byta om och ut och springa utan att tänka på det överhuvudtaget. Då ökar man också chansen att lyckas med. Om det är den typen av förändring man vill göra.
Det är jätteroligt hur du beskriver detta. För att man känner sig bekväm. Man vill göra det som... varför ska jag göra precis det som är besvärligt, det som tar energi och allt. Och kanske vi måste förklara för våra hjärna varför vi vill göra det. För att till exempel om man vill springa för att vi vill ha en bättre hälsa, välmående till våra kropp och sådär. Jag personligen måste säga tidigare, för kanske ett par år sedan, Jag kunde sitta på tv och sen flera olika program, den ena efter den andra. Men sen när jag blev sjuk och sen jag kom in med det här med personlig utveckling och så, då började jag läsa. Då började jag att komma in i att utmana mig att läsa mer i en istället för att titta på ett program på tv. Jag sällan tittar på tv hemma. Mm. Det är kanske någon program under helgen som kanske kan fånga mig på kvällen. Och så där. Men mest är om jag... Däremot är jag på internet. Kanske någon föreläsning, workshop, någonting som jag... Som jag har utmanat och förklarat till min hjärna att det vill jag någon som kan berika mig och muntra mig. Det där ska precis som en liten kamp där. Nej, men det här serien som du har sett. Den här,
ja.
Precis. så att, men jag tror att det är som en uppfostra. Vi måste uppfostra.
Uppfostra hjärnan, ja precis. Men det är verkligen så. Ibland är det ju som ett barn man tycker så här, men jag vill ha glass. Nej, ja, men du får inte.
Du vill sitta på tv.
Och det är ju, jag brukar säga att hjärnan är ett påbyggnadsprojekt genom hela utvecklingen som började långt innan vi blev människor överhuvudtaget. Så är det ju under hela utvecklingen från när vi har varit olika former av djur i olika stadier, så har hjärnan byggts på och byggts på och byggts på. Och den har aldrig börjat om från början. Så att vi har ju kvar de äldre delarna av hjärnan som vi delar med däggdjur och ännu äldre delar av hjärnan som man delar med reptiler och så vidare, man brukar kalla för reptilhjärnan, som fungerar på ungefär samma sätt som bland andra djur. Och som är väldigt simpel, den styrs av belöning och bestraffning framförallt. Vad är det som leder till belöning? Vad är det som leder till mat, fortplantning, vila, skydd på olika sätt? Och vad är det som leder till obehag och straff? Och det vill man undvika. Så de delarna av hjärnan har vi ju kvar och ser likadana ut. De är till för att styra en ganska enkel varelse. Och sen har vi på det byggt på mänskliga delar av hjärnan. Eller inte vi, men utvecklingen. Som har det här logiska tänkandet, långsiktiga tänkandet. Och vi kan se att, ja visst, det här är ju snabb belöning just nu. Men jag vill hellre ha den här belöningen längre fram. Av att ha en bra hälsa i framtiden till exempel. Och problemet är att de här nyare delen, mänskligare delen av hjärnan som tänker logiskt och långsiktigt. Den tar mycket mer energi att driva. Så hjärnan kopplar bara på den när vi verkligen behöver så att säga. De här äldre delarna av hjärnan, de är mycket snabbare, mycket starkare, mycket uthålligare. Och när vi känner att det blir en konflikt i hjärnan så är det ofta mellan de här två delarna. De här äldre delarna som vill ha snabb belöning och den nyare delen som tänker logiskt och långsiktigt. Och när det blir den här dragkampen mellan de här så har vi lite nackdelen att de äldre delarna av hjärnan, de blir i princip inte trötta. Det är våra nya mänskliga logiska delar av hjärnan som blir trött när det är en dragkamp.
Som kan ge sig.
Ja, det är ofta den som blir uttröttad, den som inte orkar, den som kräver energi att hålla igång. Ja.
Så, hur kan vi hjälpa de nya tankarna?
Ja, precis.
Alltså, mental träning? Med?
Ja, antingen mental träning, motion, meditation och saker i det som stärker den här delen av hjärnan väldigt mycket. Men sen är det ju också att planera på så sätt att vi undviker de här dragkamperna helt och hållet. Att vi planerar för att vi slipper hamna i den här dragkampen. Om det är så att man ofta hamnar i dragkampen, ska jag äta godis eller ska jag inte göra det eller så. Kan du planera så att du inte har det valet överhuvudtaget, att du inte har något godis hemma, att du inte har något på jobbet. Så slipper du den här dragkampen helt och hållet. Så att försöka se vart hamnar vi i de här konflikterna och kan jag planera bort dem helt enkelt. Så spar jag all den energin.
Jag har kämpat med vissa dåliga vanor och jag tror att precis som vi pratade programmen nu att ibland för sin egen bästa man måste ändra. Jag är en person som var mycket van att dricka mycket läsk och sådär och sådär. Mm. Och mina barn utmanar mig. Så länge finns inte hemma, det finns ingen möjlighet att dricka. Så att jag köpte varje gång. Oh, du går till varje hus och det är 3 för 2 och alltid villigare och sådär. Så att då kom jag tänkte nu ska jag göra det under en speciell tillfällighet.
Precis.
Någon, så att, och den andra, jag utmanar mig istället för att köpa den läs som jag vill hela tiden och den kan. Köpte en ramlösa istället. Mm. Men det var en steg. Jag tittade och det var... Och nu är väldigt... nu är nästan naturligt att jag kan ta en ramlösa istället för den andra som jag gjorde.
Precis.
Men som du sa också, det tar sin tid.
Mm.
Det tar sin tid att få den att komma dit faktiskt.
Mm. Men jättebra som du säger att om vi har en dålig vana eller en ovana som vi vill bli av med på något sätt, att hitta hur kan vi byta ut den istället för att ta bort den. För att ta bort en vana är jättesvårt och vi lägger ofta väldigt mycket fokus på den då. Då går vi och tänker hela tiden på allt vi inte ska göra. Och att göra det tydligt för hjärnan. Att göra det är jättediffust. Ofta försöker vi, men ska jag göra lite mindre av det här eller lite mer av det här. Och så. Men att göra det väldigt tydligt och konkret. Att istället för att, och just som säger, när man... Ta beslutet i affären istället för när man är sugen på det. För då är det mycket svårare. Man flyttar beslutet till något tillfälle när man inte är nära belöningen. Mm. Och bestämma att i den här situationen istället för att göra så här så ska jag göra så här.
Alternativ.
Ja, ett tydligt konkret beslut på vad man ska byta ut det mot. Mm. Och som du säger också bestämma att ja, men på helger gör jag det och på vardagar det eller någonting sånt.
Mm.
Men när det blir tydligt så är det mycket lättare för hjärnan än när det är diffust. Att jag borde dricka lite mindre läsk.
Nej, men varför inte? Bara en gång.
Ja, precis. Ja, då hamnar man i de här dragkamperna. Och det är ju, man undrar ju alltså ibland med just den här argumentationen som man kan fastna i. När hjärnan verkligen börjar komma med argument.
Ja, precis. Men jag vill nu.
Ja, precis.
Ja,
Och tänk, du har ju varit så duktig hela dagen. Och...
Ja, precis. Bara, det kommer inte
du förtjänar
hända.
Verkligen den här belöningen.
Det kommer inte hända nå.
Ja, ju mer känner vi vår hjärna, desto mer inser man sina möjligheter att inspirera till optimala beteende. Både hos sig själv och hos andra. Styra förändringar och avgränsa motstånd, precis som Gabriela här pratar just nu. Vi fortsätter med nästa låt och sen kommer strax tillbaka med Gabriela med detta så inspirerande ämne. Varsågod med den låten. Och det är en spanska låt nu. Varsågod med den.
Soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima.
Me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda.
Quisimos buscar oscuras la luz que no vimos nunca,
nunca.
Y olvidé respirar. No puedo más.
mis dedos en la geografía de tu espalda. Quisimos borrar las dudas
y no arrepentirnos nunca,
nunca, nunca. Y olvidé.
Ja, det var en spansk låt, en väldigt känd låt i Spanien med Indiana Martinez och David Bisbal. Låten på spanska heter Olvide Respirar och det är Jag glömde att andas. Och jag hoppas att ni inte glömmer att lyssna på Radio Sigtuna 88,2, programmet Egen Kraft och de övriga program som finns i vecka. Våra gäster idag i programmet är Gabriela Weilit som vi pratar om hjärna och arbetsminne och tankar och synopsis och allt som händer i detta fascinerande vertig som vi har med oss allihopa. Vi finns, Radio Sigtuna finns på Konstbalsta Simhall, en del av Sigtuna museum. Där har vi våra studio. Och vi fortsätter med gäster i programmet nu med att fortsätta sista delen av hennes medverkan i programmet.
Ja, det är, vi kommer till en annan punkt också. Att det är viktigt att gärna erbjuds stimulans så att den kan utvecklas på ett bra sätt.
Mm. Absolut, vi behöver vara nyfikna, vi behöver hela livet verkligen få nya tankar, vara i nya miljöer, träffa nya människor, skapa nya upplevelser så att vi hela tiden skapar nya tankebanor och överraskar hjärnan och att det händer saker. Så börjar vi stagnera alldeles för mycket så får vi inte, det är precis som man behöver hålla kroppen igång för att öka chansen att den ska vara frisk och stark långt upp i åren. Så behöver vi också hålla hjärnan igång hela tiden och ge den stimulans. Och att fortsätta vara nyfiken och fortsätta lära sig saker hela livet. Och umgås och ha intressen är ju jättestor betydelse.
En sak som jag har varit väldigt intresserad av sista tiden också är mindfulness.
Mm.
Det pratas mycket också. Är det en bra tillgång till hjärna att när vi fokuserar på att vara här och nu så att vi kan ge respons till våra hjärna och återhämta sig och att inte överlasta med, för att många gånger vi är här men vi är våra förflutna och vi är i framtiden, vi glömmer bort att vi är här men vi också vill sätta fokus på den stunden samtidigt, vi vill vara på tre olika ställen samtidigt. Och det är inte så enkelt.
Nej, precis. Och det tar ju mer energi från hjärnan också. Så att absolut, mindfulness och meditation, jättebra. Och det har man ju sett väldigt tydliga effekter. Det finns mycket forskning nu som visar att det verkligen är bra för hjärnan på både kort och lång sikt. Och det ger ju både den här vilan att vara i sinnena istället för att vara hela tiden i tankarna som surrar. Och det blir en, att få den här meditationen, att få den här hjärnvilan och den typen av stimulans. Och det är också ett sätt att bli bättre på att hantera sitt arbetsminne. Att man tränar sig i att när det kommer onödiga tankar, rastlöshet, känslor av stress, vad det nu kan vara. Man accepterar det. Inget motstånd eller konflikt, bara acceptera det, släpper taget om det och fokusera tillbaka på här och nu. På omgivningen, på känslan, på andningen, vad det nu kan vara man har valt. Jag brukar säga att det är som en mental armhävning. Vi blir bättre på att välja vad hjärnan ska ägna sig åt och vad den inte ska ägna sig åt. Att sortera bort allt onödigt. För då får vi också mycket lättare att både slappna av, vila och också att fokusera fullt ut på en arbetsuppgift till exempel.
Så vi också måste skapa och ge sådana möjligheter att gärna få den ro som behövs.
Mm.
För att kanske vi är sådana, vi kör fullt som bil, ja. Utan att stanna. Utan att, ja. Den behöver också. För att vi, om vi ska få det bästa och det mesta av den, måste också vi ge den ro som den behöver. Mm. För att
precis. Och det är ju som du var inne på här också. När får man sina bästa idéer eller flest idéer? Och för väldigt många är det ju när man är ute och går i skogen eller joggar. När man precis ska somna på kvällen. När man ställer sig i duschen eller någonting sånt. För det är ju när hjärnan slappnar av och vilar. Och för att tänka nya tankar, för att vara kreativ, för att hjärnan ska fungera så bra som möjligt, så behöver vi egentligen två saker. Det ena är att vi behöver stimulans, vi behöver nya tankar, nya erfarenheter, exempel som vi kan använda, kunskaper som vi kan använda. Och det andra är att vi behöver vila, tid för reflektion, tid att tänka efter och tid att bara göra saker och låta hjärnan jobba på egen hand. Idag för de flesta så är den första delen ett mindre problem. Det är klart man kan hamna i att man alltid får samma erfarenhet och umgås med samma människor och så vidare. Men det stora problemet är snarare del två. Alltså att få reflektionstiden, att få vilan. Och när man får idéer, processen för att få en idé är ju ofta att man har börjat med att sätta igång hjärnan. Skaffa sig kunskap, skaffa sig information. Fundera, kanske spåna aktivt för att försöka hitta en lösning till exempel. Men sen är det ju dagen efter. När man står där och handdiskar eller promenerar i skogen med hunden. Eller gör någonting helt annat. Och ofta där man gör någonting praktiskt men där hjärnan får vila. Och då känns det ur tomma intet så dyker lösningen upp. Så vi behöver den här vilan också för att hjärnan ska kunna leverera de här idéerna som den har jobbat med i bakgrunden.
Ja, apropå det här med som Gabriella nämnde med att vila är sömn. Är det något väldigt viktigt tycker jag för vår hälsa. Mm. Och jag har läst väldigt mycket om sömnproblematik, att ibland vissa människor kan räcka med 5 timmar, andra med 7-8. Men det är där vi också gärna bearbetar allt som har hänt under dagen.
Mm, precis.
Så om vi sover mindre, det betyder att vi ger inte den möjlighet, medan trots att vi ligger och vilar, gärna fortsätter att jobba.
Mm. Precis, det är ju då hjärnan sorterar, lagrar minnen, städar undan. Precis. Sånt som inte behöver vara där. Och den är ju jätteviktig och det är väldigt tydligt på arbetsminnet framförallt. Har man sovit för lite så får man direkt nästa dag ett sämre arbetsminne. Man får svårare att koncentrera sig, man blir mer lätt distraherad, mer glömsk. Man tappar bort sig, man glömmer vad man håller på med och så vidare. För att arbetsminnet blir sämre när vi har sovit dåligt. Och är det på lång sikt att vi sover dåligt under lång tid, då påverkar det självklart fler delar av hjärnan och även långtidsminnet och många andra delar.
Och hälsa, man blir irriterad och flera andra
ja,
saker.
Ja, precis. Man fungerar ju sämre. Absolut. Överhuvudtaget. Så den är ju jätteviktig att få till.
Jag tycker det är samma sak som jag också hade en dålig vana att lämna datorer hela tiden på istället för att stänga av och sen stänga av under natten och sen låta det vara. Annars det blir inte bra för själva maskinen eller? Så det gäller också.
Mm, precis.
Det gäller också.
Ja. Oss.
Ja, vi har våra gäster i programmet idag. Så vi pratar om hur vi kan vara duktiga på att utveckla våra motivation, våra hjärna och våra kreativitet. Och våra gäster i programmet idag är Gabriela Weilert. Ja, vi pratar om forskning visar att mycket information inte ens bearbetar våra hjärnor om det inte överensstämmer med vad vi tycker oss veta sedan tidigare. Det är intressant.
Mm, ja.
Nej, det här är inte som jag tror.
Nej, precis. Nej, och det har man ju sett att när människor läser artiklar till exempel eller ser, vi klickar mycket hellre på artiklar som stämmer överens med det vi tycker och vi läser dem mycket längre än det som inte riktigt stämmer överens med det som vi tyckte sedan innan. Och det här är ju såklart, det blir ju ett väldigt intressant problem i samhällsdebatter och så vidare.
Ja, precis, ja. Det här stämmer inte med Louise eller med Gabriela, utan då behöver inte sparas. Arbetsminne, ja, vi har pratat nu och gör en mycket viktig grundbult för vår tänkande. Det hjälper oss att hålla igång med en tanke åt gången och har avgörande betydelse för förmåga att läsa mest komplexa tankeuppgifterna.
Mm.
Så att det är en väldigt viktig del av funktionen som hjärnan har, arbetsminne faktiskt.
Ja, verkligen. Men det är ju som sagt, det är ju det som vi just nu tänker på och fokuserar på. Så det är det som vi använder när vi tänker, när vi planerar, när vi gör någon avancerad arbetsuppgift. När vi håller ordning på vad vi ska uppnå med det här, hur vi ska avsluta en mening som vi har påbörjat. Eller bara vad det är vi ska hämta när vi går in i ett annat rum. Så är det ju i arbetsminnet vi har det här. Och det är en dålig lagringsplats kan man väl säga.
Gillar arbetsminne när man måste lära sig något nytt? Rutiner? Rutinerna måste vara klara och specifika för att det ska fungera bättre.
Ja, när vi har rutiner, när vi följer de här invanda hjulspåren, då behöver ju arbetsminnet inte alls jobba på samma sätt. Och det är ju därför som hjärnan gillar de här rutinerna och mönstren. Att vi sparar massa energi, arbetsminnet kan vila. Ofta behöver vi, och man vet om man till exempel, om man kommer ihåg om man tog körkort eller så och satte sig i bilen första gången, att första gången vi ska lära oss något helt nytt så behöver ju arbetsminnet vara jättekoncentrerat. Allting är nytt, vi behöver verkligen fokusera fullt ut på det vi ska göra och lära oss saker. Och sen börjar vi lära oss delar som blir invanda mönster i hjärnan. Och då kan arbetsminnet släppa dem. Och när man till exempel ska lära sig köra bil så blir fler och fler saker invanda mönster, rutiner, vi kan göra dem automatiskt och vi frigör arbetsminnet till nästa steg vi behöver lära oss. Och när allting är invanda mönster så kan vi ägna arbetsminnet åt att prata med en medpassagerare eller så. Och vi behöver inte alls lägga den här koncentrationen och fokuset på det som redan har blivit invanda mönster. Så på så sätt, allting vi lär oss går ut på att vi skapar de här mönstren i hjärnan. Så vi frigör arbetsminnet till att det vi behöver fokusera på.
Det här exemplet som du nämnde med att köra bil och sådär, det var intressant för att när man går på kurs och får lära sig att köra bil, då man är väldigt fokuserad på skyltarna, hastigheter, övergångsstället och hela tiden tänker på grund av att man går på kursen och lära sig. Mm. Men sen när man får körkort och kör bil, man tänker inte på sådana saker. Det gör automatiskt.
Ja, precis. Man håller automatiskt koll på det. Och så kan man ägna arbetsminnet. Man kanske tänker på något annat. Lite grann. Man har lite koll på såklart, trafiken och vad som händer. Och om det händer något oväntat eller blir någon svår situation, så drar man direkt tillbaka fullt fokus. Och då behöver man lägga arbetsminnet på körningen igen. Och då kan man inte prata med mer passagerare.
Ja, precis.
Vi tror ofta att vi kan göra flera saker samtidigt. Att vi kan till exempel prata i telefon samtidigt som vi börjar läsa lite i våra mejl. Och tror att den vi pratar med inte ska märka någonting. Men det gör de naturligtvis direkt. Vi vet ju om vi pratar i telefon med någon som börjar läsa sina mejl samtidigt. Så man märker ju det direkt.
Är det där?
Ja, precis. Ja. Vi kan inte alls multitaska på det sätt som vi tror. Utan vi växlar mellan uppgifter och en av uppgifterna behöver ta vårt fulla fokus.
Jag brukar att ibland när jag får en samtal och hemma under helgen eller något, och precis jag håller på att laga mat och säger jag lagar mat, nu kan ni ringa. För att jag vet ibland det kan gå fel. För att det här hänt mig. Att det här blir för varm eller det här blir för kok. Och sådär,
så ja, att, jag säger, eller man glömmer salta två gånger eller någonting sådär. Och det är för att arbetsminnet klarar inte riktigt att fokusera på de två sakerna samtidigt. Är det väldigt lätt matlagning så kan det gå, absolut. Ja,
eller glömde någon ingrediens som skulle vara med. Och sådär.
Precis.
Så nu har jag att säga, jag kan ringa senare så jag håller på att laga. För att jag vet att det blir enklare att jag kan fokusera på.
Ja, och sen blir ju samtalet bättre också. När
ja,
man är
precis. För att då jag ger tid egentligen till personen. För att, precis som du säger, jag lagar mat och sen den andra. Mm. Det finns idag i den samhälle som vi lever idag att behöver vi nya insikter om hjärna och ledarskap, att leda, att våga leda med hjärna.
Ja, tycker jag, hjärnforskningen, det händer ju otroligt mycket hela tiden och går väldigt mycket framåt. Och det är ju såklart någonting som man verkligen kan använda inom ledarskap för att se hur kan vi få allas hjärnor att fungera bättre och trivas bättre. Ja. Och hur hittar man den här inre motivationen till exempel? För det är ju Det gamla sättet att se på motivation är ju väldigt mycket den yttre motivationen. Det vill säga att vi gör någonting för att få en belöning. Vi gör ett jobb för att få en lön eller man går ut och springer för att man ska få hälsa eller gå ner 3 kilo eller någonting sånt. Men kan vi hitta den inre motivationen? Det vill säga att vi går ut och springer för att det är så skönt. För att vi älskar det. För att vi får tid att tänka. För att vi får frisk luft och vi längtar efter att göra det. Eller att man jobbar för att det är så stimulerande. Man får vara kreativ. Man får tänka nytt. Det är gemenskap med kollegor och allting sånt. Så blir det när man hittar den inre motivationen. Att man gör någonting. Att själva handlingen är belöningen i sig. Så blir ju allting både lättare och roligare och vi gör ett mycket bättre jobb och vi blir mer kreativa och mer motiverade och får mer energi. Så det är ju klart att den motivationen vill vi ju hitta i så många fall som möjligt.
Och precis som du säger, allt börjar inifrån, för att det där måste vi för att komma och gå vidare. Den resa börjar att stimulera och ja, vi har några minuter kvar. Vi är så tacksamma för att vi har dig i programmet idag. Är det någon tips som du kan ge oss innan vi har slutat programmet? Hur vi kan träna vår kreativitet till exempel. Hur vi kan bli mer duktiga för att samarbeta.
Ja.
med den stora tillgång som vi har faktiskt.
Ja, men precis.
Så det är stor tillgång som vi har.
Ja. Alltså att förstå att hjärnan är plastisk. Den är föränderlig. Den förändras hela tiden efter hur vi använder den. Efter vad vi tänker. Så att vi kan påverka den väldigt mycket. Vi kan omforma våran hjärna. Och väldigt mycket går att träna upp. Så att med kreativitet till exempel, det är inte så att vi antingen är kreativa eller inte. Utan vi kan träna kreativiteten. Vi kan ändra våra vanor. Vi kan bygga om de här mönstren. Och det gör vi, vill vi till exempel träna kreativitet, så är det att öva. Tillåt hjärnan att bara vara kreativ. Säga ja till sina idéer. Släppa tillfälligt, bestämma sig för perioder när man släpper helt den inre kritiken och bara är kreativ. Till exempel att bara försöka få så många idéer som möjligt och inte bry sig om de är bra eller inte. Så att inse att det mesta i hjärnan går att träna upp och det går att påverka, och hjärnan formar sig efter hur den används. Och vill man läsa mer om det här, om kreativitet, motivation, minne, så har jag en hemsida som heter huvudsidan.se med allt om våra kära huvuden. Och där kan man läsa mer om man blir intresserad av det här ämnet.
Och du har 2 veckor också som har skrivit?
Jag har flera böcker som jag har skrivit. Mm. Just nu är alla slut på förlag, men det är en ny bok på gång.
Okej.
Som kommer så småningom, strax i vinter här någon gång.
Ja, hoppas att
det är på gång en ny bok.
Hoppas att vi kan träffas och prata om det också.
Ja.
Gabriela, vi är så tacksamma för att du gav dig tid att komma till vår studio idag. För att prata en sån intressant, fascinerande och inspirerande ämne faktiskt.
Jättetrevligt att vara här.
Som vi har så mycket att lära oss också.
Mm.
Och så för våra program, vi tackar för din medverkan idag och vi hoppas att vi träffas och ses igen innan du släpper den kommande boken.
Mm, absolut.
Tack så mycket, Gabriela.
Tack själv.
Ja, och vi från Radio Sigtuna 88,2 tackar våra lyssnare och inte minst Gabriela Bejlit som har medverkat i programmet. Och ansvarig för detta sändningen har varit Föreningen Musik för alla. Och sponsor i programmet också, det är Betongfabriken K-Work-kontor i Vängar, Sigtuna. Och vi gratulerar en gång till de som har namnsdag idag. Tor och Torfli och Turi. Ha en trevlig dag och vi hörs nästa torsdag. Tack för att ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer. Jag ser måsarnas flykt, jag ser solglittrets dans, jag ser fram emot härliga tider. Jag ser kvinnornas spel, jag ser ögonens glans, jag har tron på mig själv, på min sida. Så förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv på min sida. Just idag är jag stark, just idag mår